församlingen och har varit det så länge jag kan minnas i princip. Men jag kom precis hem från Hemavan där jag går en bibelskola som heter Bibelfjäll och har just nu jullov. Så det är därför jag är här idag. Och jag tänkte idag prata om nåd. Jag tänkte dela lite grann från mitt liv, hur min tro sett ut. Och om hur nåden har räddat min tro, helt enkelt. Men före vi kör igång så tänker jag att vi lägger den här predikan i Guds händer. Jag tackar dig, Herre, för att vi får samlas här idag. Jag tackar dig, Herre, för att vi får samlas här tillsammans och tillbe dig och lovprisa dig, Herre. Och jag ber bara att du ska vara med mig under den här predikan, att du ska få tala genom mig, Herre. Att det inte är jag som ska få prata, utan att det är du som ska få använda mig, Herre. Du ska få tala genom mig. Och jag ber också att du ska göra alla som sitter här mottagliga till det du vill säga, Herre. Att det ska vara till nytta i deras liv och att det ska komma till användning, Herre. Ja, jag ber dig bara i Jesu namn. Amen. Jag vet inte hur många av er som är vana att ställa stora krav på sig själv. Men det är något jag är väldigt, väldigt bra på. Under hela min uppväxt har jag alltid velat prestera. Jag har alltid velat vara bäst på allting jag gör, vad det än är. Om det kommer till skolan så ville jag ha bäst betyg. Jag ville vara bäst i klassen. Om det kom till sport så ville jag vara bäst där, på träningarna och på matcherna. Och när det kom till tv-spel, dataspel, vanliga spel, allting, så ville jag vara bäst. Om jag inte var bäst tyckte jag inte det var så kul. Och varför jag som la den här pressen på mig själv och varför jag ville prestera, det var framförallt för jag ville göra mina föräldrar stolta. Och jag har de mest fantastiska föräldrarna i världen som aldrig har lagt någon press på mig och aldrig ställt några krav, vill jag vara väldigt tydlig med att säga. En period i livet så tävlade jag go-kart och jag, min pappa och min farfar rände runt hela Norrland under somrarna på alla tävlingar vi hade, och de la så mycket tid och pengar på mig att jag förstår inte hur de orkade. Och allt det här gjorde de för att jag skulle ha kul, inte för att jag skulle bli Formel 1-förare eller någonting. Samtidigt kunde jag ibland gå runt på de här go-kart-tävlingarna och höra i depå när föräldrar skrek på deras barn att för att de inte har baserat så bra som de gjorde. Men så har det aldrig varit, utan de gjorde allt det här för att jag skulle ha kul. Men varför jag la den här pressen på mig själv, för att jag ville göra mina föräldrar stolta, var för att jag ser upp till dem så jättemycket. Jag ser upp till dem, och jag tror vi alla här vet hur det är när man ser upp till någon. Man vill göra dem stolta, man vill att de ska vara nöjda, men man vill få den här berömmen och man vill förtjäna den här berömmen framför allt. Och jag ansåg att för att göra mina föräldrar stolta, för att förtjäna all den beröm och all den kärlek jag fick, så behövde jag prestera bra. Och så länge jag då presterade bra, ja, men då var allting lugnt. Livet rullade på, jag var nöjd med mig själv. Men så fort jag då började prestera dåligt istället, så intalade mig själv att jag inte var bra nog, att jag var värdelös, att jag inte skulle hålla på med det jag gjorde, för ja, men det är ingenting, jag är ändå så dålig på det. Och min naturliga reaktion till det här var att jag inte ville prata med mina föräldrar om det, för jag skämdes. Det kändes som att jag hade förnedrat dem, att jag inte var bra nog för den kärlek och all den beröm jag fick. Så att jag undvek dem. Om de frågade liksom, ja, men hur har det gått i skolan, hur har det gått på träningen, då säger jag, ja, men det gick bra. Och så gick jag och gjorde det jag skulle göra, liksom, ja, fortsatte med livet. Och så här var det inte bara när jag presterade dåligt, det var även när jag gjorde dumma saker. Jag kände även där att jag hade svikit mina föräldrar. Jag mådde självklart dåligt över att det jag hade gjort, jag visste att det var fel. Men det var framförallt för jag kände att nej, jag svikit mina föräldrar. Och därför skämdes jag och jag ville inte prata med dem. För det kändes som att jag hade svikit dem. Jag tror alla vet hur det är när man har svikit någon, att man liksom har... man kan ha svårt att titta på den personen, för man vet att det man har gjort är fel. Och lite så var det för mig. Det kändes som att jag hade förnedrat dem, att jag hade svikit dem. Och ja, det kändes inget bra, så jag undvek att prata med dem. Och istället då för att prata om det, alla de dåliga prestationerna jag hade, alla de dumma sakerna jag gjorde, så tryckte jag ner det. Och den här metoden funkar bra ett litet tag. Men det bästa jag kan likna det med när man fyller en vattenflaska. Jag hoppas att alla här vet vad som händer om man fyller en vattenflaska. Till slut tar det slut med plats och det svämmar över. Och det var på samma sätt nu. Jag tryckte ner dåliga prestationer. Jag tryckte ner dumma saker jag gjorde. Och till slut fanns det inte någon mer plats. Till slut var det som att allting bara bubblade upp och kom över mig som ett stort regnmoln. Det är dåliga prestationer, dåliga saker. Allting bara kom ner på en och samma gång. Grej efter grej efter grej. Och till slut kände jag att jag var tvungen att berätta för någon. Jag kunde inte fortsätta så här. Och på samma sätt som jag tryckte ner saker för att jag inte ville prata med mina föräldrar, tryckte jag också ner saker för att jag inte ville prata med Gud. Under min uppväxt har jag som fått uppfattningen att ja, men Gud älskar mig, men om jag presterar bra. Och jag har försökt fundera på varför det är, men det är egentligen inte så svårt att lista ut varför. Eftersom att jag har levt ett liv i prestation där jag har lagt press på mig själv att jag måste prestera och göra allt det här för att förtjäna all den kärlek jag fick av mina föräldrar, så hade jag också hamnat på min tro. I min relation till Gud kände jag att jag var tvungen att prestera för att kunna ha en relation till honom, för att förtjäna den kärlek jag fick av honom. Och det var samma sak här. Att det gick bra så länge jag då gjorde det jag kände att jag behövde göra. Att jag bad, jag läste Bibeln. Jag gick till kyrkan. Ja, men då kändes det som att jag var värd den där relationen med Gud. Men då så fort jag gjorde dumma saker så kände jag mig inte värd att prata med Gud. Jag kände inte värd att ha en relation till Gud. Så att jag undvek istället att be och kom in på de här tankarna. Att, ja, men om jag redan gjort det en gång så är jag inte värd att prata med Gud. Då kan jag lika gärna göra det igen. Då spelar det som ingen roll. Och det gjorde bara att jag kände mig ännu mindre värd att prata med Gud. Och det här blev som en ond cirkel. Där jag gjorde dum sak efter dum sak. Till slut kände jag bara att jag är så långt bort ifrån Gud att jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Och det här gick i perioder. Där jag ibland lyckades ta mig ur den här onda cirkeln. Jag kände att nej, det här funkar inte längre. Så jag bad om förlåtelse. Jag vände nytt blad. Började om att be och prata med Gud. Och det gick bra ett tag tills jag då började göra dumma saker. Eller jag kanske glömde att be eller vad den var. Så var jag tillbaka i den här onda cirkeln. Där jag hamnade längre och längre och längre bort från Gud. I trean på gymnasiet hamnade jag i en liten kris. Jag kände att oj, studenten närmar sig. Jag måste bestämma vad jag ska göra med livet. Jag hade redan ganska tidigt snöat in mig på den här bibelskolan som jag går nu. Så att jag var ganska säker på att jag skulle söka till den och gå den. Men frågan var vad jag skulle göra efter. Vad jag skulle göra med mitt liv. Ska jag plugga? Ska jag jobba? Och i det här så kände jag också att ja, men jag måste börja skapa en personlig tro. En personlig relation till Gud. Och för innan hade jag gått i kyrkan, jag hade kallat mig kristen, jag hade gått på alla ungdomskvällar, allting. Men främst för att än en gång göra mina föräldrar nöjda. Det hade inte varit så personligt, utan jag hade gått dit på grund av dem. Och då kände jag att nej, nu är det dags att skapa en egen uppfattning, en personlig tro. Så att jag började be väldigt mycket. Jag började be flera gånger per dag. Jag började läsa massa bibelläsningsplaner varje kväll som jag hade. Jag fick frågan av Albin att gå med i liksom vara ledare för ungdomarna, vilket jag tackar jag till. Och ja, men det kändes som men nu går livet bra. Jag ber väldigt mycket, jag läser mina bibelläsningsplaner, jag gör allt det här. Ja, men det känns som att jag kommer närmare Gud för varje dag som går. Och i den här perioden började jag också försöka läsa Bibeln väldigt mycket, vilket jag inte hade gjort innan. Och jag brukar alltid säga att om man ska göra något ska man göra det ordentligt, annars kan man lika gärna inte göra det. Och vad nu ordentligt är när det kommer till bibelläsning så är väl väldigt olika från person till person. Men jag ansåg att det var att börja från början och sen plöja igenom hela Bibeln. Så det var det jag gjorde. Jag började med Moseböckerna. Jag började läsa därifrån. Och det var kanske inte det smartaste med tanke på hur mitt liv hade sett ut och hur min tro hade sett ut. För jag kände väldigt mycket press att jag var tvungen att prestera för att kunna ha en relation till Gud. Och i Moseböckerna är det så sjukt mycket offer, lagar och regler. Allt som de var tvungen att följa för att på något sätt kunna ha en relation till Gud. Och i samband med det här, så när jag gick in på Instagram så var det bara så här kristna videos och inlägg. Och det kändes jättebra från början, men Efter ett tag blev det väldigt mycket så att amen, vi måste ut, vi måste gå på stan, vi måste predika Guds budskap. Du måste berätta för alla dina kompisar runt omkring dig. För tänk om du får komma till himlen. Men de får inte göra för att du inte vågade berätta om Jesus för dem. Samtidigt var det väldigt mycket att om du gör det här, då är du körd. Då kommer du inte kunna komma till himlen. Alltså, du måste undvika det här liksom. Och allt det här gjorde bara att jag lade ännu mer press på mig själv. Att oj, måste jag göra allt det här för att förtjäna en relation till Gud? Och jag kände bara, nej, det här funkar inte. Jag klarar inte av det här. Jag vill inte kalla mig själv kristen om det ska vara på det här sättet. Utan jag började vända mig bort från Gud. Jag kände att jag inte ville vara en del av kristendomen. Jag ville inte kalla mig själv kristen. Jag ville inte vara kristen om det skulle vara på det här sättet. Och, så att jag som sagt började vända mig bort från Gud. Jag slutade be. Jag slutade läsa Bibeln. Jag slutade läsa mina bibelläsningsplaner. Jag gick fortfarande till kyrkan och sånt här. Men det var främst för att dölja för föräldrar och vänner att ja, det här var det valet jag hade tagit. För om man nu har en del av någonting i sitt liv och sen plötsligt vill man inte vara en del av det. De som är runt omkring som fortfarande är en del av det kommer ju börja undra varför och ställa frågor. Ja, då måste man fundera och ja, man måste helt enkelt tänka och det känns jobbigt. Så att jag försökte undvika visa vad, vilket val jag hade tagit. Så att jag fortsatte gå till kyrkan och på ungdomskullarna och allt där för att ja, men dölja det på något sätt. Men som tur var märkte mina föräldrar att någonting inte var som det brukade. Jag var inte riktigt där i konversationerna. För jag tänkte konstant. Om man har varit kallat sig själv kristen hela sitt liv och helt plötsligt vill man inte kalla sig själv kristen, så funderar man ju på vart man ska ta vägen. Så att jag funderade konstant. Jag var inte riktigt där i konversationerna. Jag gick inte till kyrkan lika mycket. Och mina föräldrar såg som tur var det här. Och frågade liksom, ja, men vad har hänt? Och jag berättade för dem hur jag kände. Det jag hade upplevt. Och då fick jag en bok av min pappa. Som heter Destined to Reign. Av Joseph Prince. Och den här boken har på många sätt räddat min tro. Och i den här boken så pratar en del om de här lagarna och reglerna om de 10 budorden som Gud gav Mose. Och det är någonting jag funderar över, att varför gav Gudens Mose de 10 budorden? Det var som att han gav dem alla de här lagarna och reglerna som de skulle följa, samtidigt som han gav dem offer som de kunde göra om de inte skulle hålla dem. Det var som att han gav dem de här lagarna och reglerna fast han visste att de inte skulle klara av att hålla dem. Det gick inte riktigt ihop i mitt huvud. Men den här boken förklarar det väldigt bra. Att det var just därför Gud gav Mose de 10 budorden. För att visa att vi kan inte hålla lagarna och reglerna. Vi människor dras till att göra fel. Hur många av er har inte blivit tillsagda någon gång att ni inte får göra någonting och sen 5 sekunder senare gått och gjort det? Jag tror inte jag är den enda. Och det är det lagen är till för att på något sätt visa oss att vi klarar inte av att göra oss värdiga Gud. Men det fantastiska är ju också att vi inte behöver göra oss värdiga Gud. För någonting jag glömde i min tro innan var ju Jesus. Vi hade en uppgift för inte jättelänge sedan på bibelskolan där vi skulle försöka hitta likheten mellan den judiska och den kristna påsken. Och när vi då sökte fram information för att svara på frågorna som vi hade fått, hittade min grupp något som jag tyckte var väldigt intressant. Och det var att innan Jesus korsfästes så red han upp till tempelplatsen. De skriftlärare förhörde då Jesus för att försöka hitta något fel. Men såklart hittade de inget, för Jesus är felfri. Det intressanta är att på samma sätt som de skriftlärare granskade Jesus, granskade man också offerlammen innan man skulle offra dem. Jag tycker det här gör det så sjukt tydligt att Jesus var alltså det felfria offerlammet. Han är det slutgiltiga offret. Att på grund av det priset han betalade så finns det inga mer krav. Jag behöver inte prestera på något sätt för att vara värd en relation med Gud. Jag kan inte prestera på något sätt. Och det behöver inte ni heller. Visst är det fantastiskt. Att allting är redan gjort. Allting är redan betalt. Jag tänkte läsa i Romarbrevet kapitel 5, vers 17-21. Om ni vill följa med. Jag kan hitta det. Det står så här. Om en enda mans överträdelse betyda att döden fick herravälde genom denna ände. Så ska nu istället det som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en ände, Jesus Kristus. Alltså, liksom en endes överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endes rättfärdig gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endes lydnad göra alla rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men när synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska du för nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. På grund av Guds nåd kan vi få evigt liv. På grund av att Jesus dog på korset kan vi få evigt liv. Och jag har försökt att ställa om mitt tänkande till hur jag tänkte innan sommaren, innan jag läste den här boken, till det här tankesättet att allting är redan betalt, allting är redan gjort. Men det är inte alltid så lätt. Jag har ju levt i den här prestationstänket större delen av mitt liv. Men ju mer jag inser det Jesus gjorde på korset för mig, desto lättare blir det. Jag vill inte synda på samma sätt som förut, ju mer jag lever i sanningen om att allting är redan betalt på korset. Jag tänker att jag är rättfärdig och hjälpt min tro. Den har hjälpt mig komma närmare Gud. Och den har på många sätt räddat min tro. Och jag tror att när vi lever i nåden så är det också där saker och ting händer. Jag trodde aldrig att jag skulle predika någon gång. För jag tänkte att jag har inget att säga. Jag fick en fråga för Albin innan sommaren om jag skulle tala en gång på en fredagkväll där. Men jag visste redan i huvudet att svaret var nej. Men jag sa att jag skulle tänka lite på det. Så att då tänkte jag lite på det. Och så kom jag till Albin och sen sa nej. För jag tänkte nej, men jag har inget att säga. Vad ska jag säga liksom? Och nu står jag här. För när jag har börjat leva i nåden så har Gud börjat använda mig på sätt som jag inte trodde var möjligt. Och jag ska alldeles strax avsluta. Men något jag vill förtydliga innan är det här med att sprida Guds budskap. Det är jätteviktigt. Jag står här av en anledning. Men jag tror att alla har sin roll i det här. Och jag tror att man är kallad till så olika saker. Att du behöver inte lägga någon press på dig själv. Om att du måste gå ut på stan, du måste predika, du måste göra allt det här. För det måste du inte. Gud älskar dig ändå. Du kanske kallar till att vara en sån här helt vanlig kristen som går till kyrkan på en söndag och till jobbet på måndag. Du kanske med hjälper till lite då och ger lite kollekten. Det är helt okej. Okay. Alla är inte kallade till att vara missionärer. Så istället för att lägga press på sig själv borde vi bara njuta av sanningen. Och att på grund av Guds nåd, att han lät sin enfödde son död på korset för att jag och du skulle kunna bli rättfärdiga och kunna ha en relation med honom. Så det jag vill skicka med er är att istället för att lägga press på sig själv, att du måste prestera, att du måste göra massa saker, så lev i Guds nåd. Njut av sanningen av att allting redan är klart. Allting är redan gjort. Allting är redan betalt. Lovsångsteamet kan komma upp, så tänker vi att jag avslutar den här predikan med en bön. Ja. Jag tackar dig Herre för din godhet. Jag tackar dig Herre för din nåd. Jag tackar dig Herre för allting du gör för oss, allting som vi ser, allting som vi inte ser. Jag ber bara Herre att du ska vara med oss, att du ska hjälpa oss att inse det du gjorde på korset för oss. Jag ber bara att du ska vara med oss när vi går, att vi ska få inse att det handlar inte om vad vi gör. Det handlar om det Jesus gjorde på korset. Jag ber bara att du ska gå med oss veckan som kommer nu, att det ska få bli en riktigt god jul, att vi ska få spendera tid med familj och vänner och att vi ska få gå in med det nya året med hopp och att vi ska bara få leva i sanningen om att allting är redan klart, allting är redan betalt. Ja, jag ber i Gud i Jesu namn. Amen.